Varmt, varmt välkommen tillbaka till Bibeltimman, en podcast från församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Vi studerar Uppenbarelseboken tillsammans och idag så går vi rakt in i bibeltexten. Vi läser från Uppenbarelseboken, den 19 kapitlet, med början i vers 11. Och jag såg himlen öppen och se, en vit häst. Och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt, rent linne. Och ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktiges, stränga vredesvinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, kungarnas kung och herrarnas herre. Och jag såg en ängel som stod i solen och ropade med stark röst till alla fåglar som flög uppe på himlen. Kom och samlas till Guds stora måltid så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga män. Kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora. Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märk och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades med svärdet som gick ut ur ryttarens mun och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. Så långt Uppenbarelseboken kapitel 19, vers 11-20. Vi befinner oss återigen vid tidsålderns absoluta slutfas och Jesu återkomst. Vi har ju tidigare läst vad som händer i slutet av visionen om skålarna. Hur jordens kungar samlas till strid på Guds den allsmäktiges stora dag på den plats som kallas för Hermageddon. Så nu får alltså Johannes se en vit häst med en ryttare. Det är lammet, det är Kristus som rider ut och han kommer i triumf. Den vita hästen symboliserar segerherren. Och det här är ju en stark kontrast mellan det här tillfället och då Jesus kom för första gången. Då kom ju Jesus förhållandevis obemärkt till staden Betlehem och hans födelse passerade relativt obemärkt förbi. Men nu är det en annan tid. Nu är det en annan säsong. Nu kommer Jesus tillbaka. Det sker från en öppen himmel. Det är inte som i kapitel 4 och vers 1 där Johannes ser en dörr öppen i himlen. Utan nu är hela himlen öppen och här kommer han, ryttaren på den vita hästen i seger och i triumf. Den här scenen knyter för övrigt an till inledningen av Uppenbarelseboken. Närmare bestämt kapitel 1 och vers 7 där det står: se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Nu är alltså tiden inne för den slutliga manifestationen av Kristi seger. Så nu ska det sista medvetna upproret definitivt slås ner för att sedan öppna upp för en helt ny tillvaro. En ny himmel och en ny jord. Och ryttaren han heter trofast och sann. Han gör det han har lovat. Och det är ju den här identiteten av trofasthet och sanning som ligger till grund för en rättvis dom. Vi kan läsa mycket om Guds trofasthet och hans sanning i Nya testamentet. Jag tänkte bara att jag skulle få påminna dig som lyssnare om Guds trofasthet idag. Jag vill bara läsa några verser lite hämtade från Nya Testamentet på lite olika ställen och bara låta de här få tala in i din situation och påminna dig om att vår Gud är trofast. Så här står det i Första Korintierbrevet kapitel 1 och vers 9. Att Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och i samma bok, lite längre fram i kapitel 10 och vers 13 läser vi att Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. I Första Thessalonikerbrevet, det tredje kapitlet och vers 3 läser vi: Men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er från den onde. Och slutligen i Andra Timoteusbrevet kapitel 2 vers 13. Är vi trolösa förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv. Gud är trofast, han kan inte vara trolös. Trofasthet är hans identitet och han kan inte förneka sig själv, vilket betyder att han inte kan gå emot sitt eget väsen. Ryttaren på den vita hästen, han har också ögon som eldslågor. Det är någonting som vi känner igen från beskrivningen av människosonen så som Johannes får se honom redan i det första kapitlet i Uppenbarelseboken. Ögon som eldslågor, vilket framhäver hans dömande funktion, hans genomträngande blick. Vi glömmer ibland att Kristus är den åt vilken all dom har blivit överlåten. I Johannes 5:22 läser vi att Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen. När Jesus var född och när Josef och Maria kom till templet efter hans födelse för att bära fram honom där, så mötte de ju bland annat Simon. Det står att den helige ande var över Simon och ledd av anden kom han till templet, och när han då såg barnet så profeterade Simon över Jesus barnet och sa att han är satt till fall och till upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Du vet, den värld som inte velat ta emot honom som frälsare får nu istället möta honom som ryttare på den vita hästen. Och han bär på många kronor, en symbol för auktoritet och ära. Och så står det om honom att hans mantel är doppad i blod. Och här går ju tankarna givetvis till de konsekvenser som våra synder fick för Jesus när han bar dem på korset. Hans mantel doppades ju billigt i blod för vår skull. Men det kan också röra sig om hans fienders blod, med tanke på det som vi läser om i Jesaja 63, vers 2-3. Där står det så här: Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? Jag har trampat vinpressen själv, ingen bland folken hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min harm. Deras blod stänkte på mina kläder, så jag fick hela min dräkt fläckad. Och här ser vi ju hur hans dräkt har blivit fläckad. Inte så att säga bara av sitt eget blod, utan av också sina fienders blod. I den här texten så omnämns hans namn fyra gånger. Det första har vi precis läst om, att hans namn var trofast och sann. Det andra är ett namn som ingen av oss känner, står det. Och det är ju så att sonens djupaste väsen är en hemlighet som endast fadern känner. Det tredje namnet som omnämns, det är Guds ord. Jesus är Guds ord. Och det används ju på samma sätt här som i det vi brukar kalla för Johannesprologen. Inledningen av Johannes evangelium, att Kristus är ordet med stort O. Det är hans namn. Jag läser bara de tre första verserna i inledningen av Johannes evangelium. Det är mäktiga verser. Där står det att i begynnelsen så var ordet. Och ordet har stor bokstav. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. Kristus är ordet. Han är från begynnelsen hos Gud. Och inte bara hos Gud. Han är Gud. Och allt skapat har blivit till genom honom. Han som kommer ridande på den vita hästen, han är Guds ord. Och det fjärde namnet, det finner vi i vers 16. Det är kungars kung och herrarnas herre. Det är skrivet på manteln och på höften. Och vid återkomsten så blir det uppenbart för alla. Både de som står med honom, men också hans motståndare. Att den korsfäste, den av världen förkastade, där han var verkligen allas rättmätige herre. Herrarnas herre, konungarnas konung, Jesus Kristus, ryttaren på den vita hästen. I vers 14 läser vi någonting spännande. Det är att himmelska herrar följde honom, även de på vita hästar, och att de var klädda i vitt rent linne. Så herrarna utgörs ju inte bara av änglar utan också av de heliga som följer sin herre vid den sista striden. De har vid Jesu återkomst och den första uppståndelsen blivit förhärligade, förvandlade. Och efter uppryckandet så står de på sin herres sida i den sista uppgörelsen. Och hur allt det här ska gå till, det kan jag inte förklara, men det finns också omskrivet hos profeterna. Vi kan exempelvis ta profeten Sakarja och läsa från kapitel 14 och vers 3, där det står att sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget mitt emot Jerusalem österut. Och Olivberget ska klyvas mitt i tu, från öster till väster till en väldig dal. Hälften av berget ska vika mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, för dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asal. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Juda kung Ussias tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset är borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren. Inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer, då blir det ljust. Alltså Herrens folk evakueras, rycks upp om du så vill, och sedan kommer den här enorma avgörelsen. De följer honom på vita hästar. Och så följer de stora domsscenerna från och med vers 15. Det står att ur hans mun kommer ett skarpt svärd som man ska slå folken med. Nu är vi tillbaka vid det här vid Guds ord. Det står talas om i samband med vapenrustningen i Efesierbrevet 6 om andens svärd som är Guds ord. En sån kraft i Guds ord. Det är levande, det är verksamt. Och vi läser också i Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 8. Att sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Just detta med vinpressen och Guds den allsmäktiges stränga vredes vinpress, det har vi ju redan läst om ifrån Jesaja 63. Och så står det från vers 17 att det följer en makaber stridsscen med en extrem omfattning av undergång för alla som inte står på lammets sida. Och ytterligare en måltid dukas upp som utgör en, ska säga, en bizarr kontrast till lammets bröllopsmåltid som vi läste och talade om i förra avsnittet. Det står hur en ängel ropar på alla fåglar att samlas för att komma och äta kött av alla dessa kungar och befälhavare som har samlats till strid mot Herrens smorde och mot alla de som har slutit upp runt om. Det här med rovfåglar och gamar över ett slagfält, det var ju en bild som många hade sett med sina egna ögon. Och som så mycket annat i Uppenbarelseboken så finns det ju en bakgrund, en förebild från det vi läser ofta ifrån Gamla Testamentet. Och den här stridsscenen och den här måltidsscenen finns också i Gamla Testamentet, bland annat i Hesekiels bok om profetian Gog och Magog. Du kan läsa, om du vill fördjupa dig i det här, så kan du läsa från Hesekiel 38-39. Gog och Magog står ju alltid som symbol för Guds fiender i den sista striden. Och nu blir det ganska många bibelord här, men som sagt, du har ju förmånen när du lyssnar på det här att du kan trycka på paus och sen kan du hinna med och slå upp bibelorden också. Men jag läser ifrån Hesekiel, det 39 kapitlet och vers 17. Där står det: människobarn, så säger Herren Gud. Säg till alla slags fåglar och till markens alla djur, samla er. Kom hit och samlas från alla håll till mitt slaktoffer, till ett stort slaktoffer som jag ordnar åt er på Israels berg. Ni ska få äta kött och dricka blod. Ni ska få äta kött av hjältar och dricka blod av jordens furstar som av baggar och lamm, bockar och tjurar. Alla gödda i Basan. Ni ska få äta er mätta av fett och dricka tills ni är berusade av blod från det slaktoffer som jag ordnar åt er. Mätta er vid mitt bord av ridhästar och ryttar, av hjältar och allt slags krigsfolk, säger Herren Gud. Så i den absoluta avslutningen av kapitel 19 så grips de båda vilddjuren, antikrist och den falske profeten. Ni vet att vi har läst om ett vilddjur som stiger upp ur havet och ett vilddjur som stiger upp ur avgrunden. Och det står nu om hur de kastas levande i den brinnande eldsjön. Och de andra döms, som vi tidigare sagt, med svärdet som utgår från ryttarens mun, hans ord. Jag tror att det är nyttigt för oss att tänka en stund på vilken makt och vilken auktoritet det finns och ligger i Guds ord. Jag tror att vi behöver stanna upp vid det faktum att skaparen, han uttalade sitt ord och allt blev till. Och här nu i avslutningen så är det faktiskt så att allmaktens ord fäller dem till marken som har levt i uppror mot ordet och som hela tiden har trotsat det. Min tanke går till Getsemane och den stund då Jesus fängslas. Jesus han frågar vaktstyrkan som kommer till trädgården vem de söker efter, och när svaret då blir att de söker efter Jesus från Nasaret, så stiger han fram och så säger jag är. Och då står det att de ryggade tillbaka och föll till marken. De ryggade tillbaka och föll till marken för honom som är ordet. Och det här är väldigt tänkvärt. Det talar om hur viktigt vårt förhållningssätt är till ordet. Jesus han talar om i såningsmannen att liknelsen om såningsmannen att vi ska vara god jord. Och det är verkligen en bön i mitt liv, och jag tror också i ditt, att vi ska verkligen få vara god jord för såningsmannen och för det ord som han lägger i våra hjärtan. Bättre liksom att bli dömd av Guds ord här och nu och mana till omvändelse och verkligen få uppleva hur Guds ord upprättar oss när vi vänder om, än att bli fälld till marken av Guds ord då ingen tid till omvändelse längre finns. För att återigen citera det som Simon profeterade om Jesus i templet. Jesus har kommit att bli till fall eller upprättelse, till frälsning eller till dom. Jesus, ryttaren på den vita hästen, kommer som segerherre i triumf. Han är konungarnas konung. Han är herrarnas herre. Och med det så stänger jag dörren här till kapitel 19. Men innan vi säger tack för det här avsnittet och för den här gången, så skulle jag också vilja förbereda oss lite grann för nästkommande bibeltema och för nästkommande kapitel, nämligen kapitel 20. För det är nämligen speciella verser som beskriver någonting som jag tror många av oss har hört talas om. Nämligen det så kallade tusenårsriket. Det är faktiskt det enda stället i Bibeln som uttryckligen beskriver det som vi kallar för ett tusenårsrike. Det finns ju andra texter som antyder detta fredsrike, men det är det enda textstället som talar om dess längd som 1000 år. Och nu måste ju inte det nödvändigtvis uppfattas bokstavligt just som 1000 år, för vi vet ju att siffror och tal i Uppenbarelseboken är symboliska. Men hur som helst, i kapitel 20 så kan vi läsa om hur en ängel från himmelen kommer ner med en nyckel till avgrunden och en stor kedja i handen, och hur han då binder draken eller Satan, fängslar honom, slår honom i kedjor för en tid på 1000 år. Det står det att efter den perioden så ska han släppas lös en kort stund eller en kort tid innan han slutligen döms. Och under den här tidsperioden då, som benämns som 1000 år, så uppstår ett slags fredsrike där Kristus regerar tillsammans med de heliga. Det är som en slags förevisning om hur det kan se ut och vad som kan ske när Jesus får regera. Och när du läser igenom det här kapitlet förslagsvis till nästa gång och inför nästa avsnitt, så kan det då vara bra att ha lite förkunskap och veta att det finns lite olika sätt att tolka det här på med tusenårsriket. Och grundläggande finns det egentligen tre olika sätt, och skillnaderna då på de tolkningarna, de ligger i var i historien man förlägger den här perioden. Ett annat ord för 1000 år är ju millennium. Om man då tänker att en ism, det är en lära, en inriktning. Vi har ju ordet på i många olika sammanhang. Vi kan ju tänka på baptism och metodism om vi ska tala om kyrklig kontext, eller i politiska ideologier som liberalism och konservatism och så vidare. Men följaktligen blir då läran om de tusen åren, det blir millennianism. Och om vi då ska se lite grann på de här tre huvudsakliga riktningarna av tolkningssätt på om millennianismen, läran om de tusen åren, så brukar man kalla det första tolkningssättet för premillennianism. Ja, det gäller faktiskt att verkligen hålla tungan rätt i mun för att kunna uttala de här orden. Och tänker du, vad betyder då pre? Och det betyder före, som i preparerad, alltså förberedd, eller i preludium. Det är ju ett stycke som spelas före gudstjänsten. Så alltså menar förespråkarna för premillennianismen att något händer före dessa tusen år. Och det som då åsyftas och det som händer och det man utgår ifrån, det är att Jesus ska komma tillbaka. Så enligt premillennianismen så kommer Jesus tillbaka före dessa tusen år. Och det här är nog den vanligaste tolkningen i vår tid, inte minst i frikyrkliga sammanhang, att det finns så att säga en mellanakt mellan Jesu återkomst och den slutliga domen, den andra uppståndelsen och upprättandet av en ny himmel och en ny jord. Nästa tolkning blir då ganska logisk i förhållande till den förra. Det blir ju något då som heter postmillennianismen. Och post, det betyder i motsats till pre, som betyder före, så betyder det ju då efter. Ett postludium spelas ju efter gudstjänsten. Och om man kommer på någonting efter att man har skrivit sitt brev eller ett meddelande, så brukar man ju skriva PS, ni vet. Postscriptum, alltså ett tillägg som kommer efter brevet eller meddelandet. Så postmillennianismen innebär att Jesus kommer tillbaka efter de tusen åren. Alltså att det är innan Jesus har kommit tillbaka och upprättat ett slags idealrike här på jorden. Och den här tolkningen ska väl säga sig inte så vanlig idag. Men så har vi den tredje tolkningen, som egentligen är en variant av postmillennianismen, och den kallas för amillennianismen. Hoppas att du kan hänga med här i svängarna. Men i alla fall, det är egentligen ett litet missvisande namn, för a betyder ju inte, och det skulle ju då antyda att den här riktningen inte alls tror på något tusenårsrike, men så är det ju inte. För det står ju i Guds ord, så att vi bör ju hålla oss till det. Men det var väl vanligare kanske förr i tiden, men enligt den här tolkningen då så ska tusenårsriket uppfattas mer symboliskt. Den här riktningen är då tillbakablickande. Man uppfattar tusenårsriket som en symbolisk beskrivning av kyrkans tid på jorden med början med Kristi seger på korset. Alltså i och med Jesus seger på korset så bands den starke som Jesus själv talar om. Så det här är alltså en tillbakablick på det som har hänt, och det innebär ju faktiskt då att vi nu lever i tusenårsriket. Så i den bemärkelsen är ju tolkningen post, alltså perioden förläggs ju innan Jesu återkomst. Men den förutsätter alltså inget fysiskt fredsrike på jorden, utan det är mer av en symbolisk beskrivning av ett andligt rike. Så sammanfattningsvis kan sägas om de här tre huvudtolkningarna är att pre- och postmillennianismen menar att det ska upprättas ett fysiskt fredsrike här på jorden. Antingen då före eller efter Jesu återkomst. Och amillennianismen menar att tusenårsriket ska uppfattas som ett andligt rike som påbörjas i och med Jesus seger på korset och som avslutas i och med hans ankomst. Och när det gäller de här sakerna så, och för övrigt det som har med sista tiden att göra, så tror jag att vi behöver ett stort mått av ödmjukhet i vårt förhållningssätt. Det finns faktiskt goda bibliska argument för att tolka det här lite olika. Men det kan vara bra att ha med sig det här i bakhuvudet när man sedan läser texten i Uppenbarelseboken 20. Men det, mina vänner, det gör vi inte förrän nästa avsnitt. Så jag hoppas att jag har kunnat väcka lite av ditt intresse att själv läsa och fördjupa dig och studera och så. Och ha lite förkunskap som gör att man också kan se när man studerar i vilken riktning den författaren och förkunnaren verkar, så att säga. Och även uppmuntra dig att återkomma givetvis till nästa avsnitt. Så med det så säger vi tack för idag och sen säger vi också på återhörande.